Sveriges Radio.
Så då tänker du, Shukran, att jag bara kör. Jag hade liksom inte tänkt på den här aspekten av det hela.
Att du, du brukar inte ha den rollen.
Nej, bara. Precis.
Att skönt att jag slipper.
Att det är jag som är svung, ska säga. Välkomna till Druid Zimmermann Show. Men det är ju inte David Druid som är med idag, utan det är ju...
Slightly sexier Giuseppe.
Wow, alltså vilket självförtroende du glider in med då, ändå, Fouad Giuseppe.
Då menar jag ju hur namnen låter ihop. Giuseppe Zimmermann låter som en exklusiv kollektion av kläder i ett samarbete mellan olika kloka, smarta och sexiga personer.
Ja, alltså något modehus i Paris. Är det lite den viben?
Ja, lite så.
Ja. Mm. Jag gillar det.
Mm, jag med.
För de som inte känner dig, jag förknippar dig just nu med att du kör runt med politiker i en taxi på SVT till exempel. Mm. Och att du är en jävel på att hantera den här kartan.
Just det, jag är jävel att trycka på skärmar.
Ja, alltså i olika SVT-produktioner, och nu närmar det sig ju val också. Mm. Jag bara undrar, hur mycket har du tränat på att få in den där snitsen?
Nej, men alltså, ganska lite ju. För att skärmen har ju stått och dammat lite grann medan jag har bott i USA och varit korrespondent. Men nu är den framtagen och alltså, det sitter inte i snitsen från 2022. Det gör det faktiskt inte. Jag behöver plugga kommuner, har jag insett.
David Druid har svikit oss idag. Ska vi snacka skit om honom eller ska vi vänta tills Lova och Moa kommer?
Jag är bara nyfiken på att det står att han är borta på något hemligt. Mm. Kan man få veta vad det är, eller?
Nej. Tiger som muren.
Ja,
ja. Då så. Så trots att jag är beredd att förtala honom, kasta honom under bussen när helst möjlighet dyker upp, mm, så kommer jag också vara lojal med honom i det här fallet.
Just det.
Vi får väl gå in på inrikespolitiken.
Ja.
Ska vi inte göra det?
Jo, det tycker jag.
För du har ju ändå koll.
Jag börjar få koll. Jag har liksom försökt växla över från USA till Sverige. Det är lite lugnare här, mm, än vad det är i USA. Men det händer ju grejer. Som att Simona Moamsons förtroende skjuter i höjden i lite olika mätningar nu.
Just det.
Det betyder väl i och för sig mest att det är lite sverigedemokrater som gillade den där kramen.
Du menar att när hon bestämde sig för att den där röda linjen skulle hävas, mm, och SD får ingå i regeringen, så betyder det något för hur vissa ser på henne?
Ja, det ser man i flera mätningar som kommer nu i slutet på veckan som visar att förtroendet skjuter i höjden för henne. Men jag tror att om man läser de där mätningarna ganska noggrant, då tror jag också att det är fler som ogillar henne. Jag tror att hon har blivit liksom mer en polariserande figur.
Och du har väl läst de här noggrant?
Jag läser och följer många politiker, kanske för noggrant.
Okay.
Alltså, för att de gör så mycket. Och inte minst i sociala medier. Kan vi prata om det här?
Uh-huh.
Överallt, vare sig det är Instagram eller TikTok eller andra sociala medier, så hör vi dessa politiker. De klipper dels ut det bästa ur olika debatter som de tycker att det här var bra.
Mm.
Men utöver det så utsätter de sig för ganska mycket konstigheter.
Du menar nu när vi är i valrörelseläge,
ja,
så vill de exponeras?
Det finns ingenting som är för lågt stående, okay.
Det låter som att du har sett grejer som du hade velat ha osedda. Ge mig exempel.
Ja, men jag kommer precis ifrån liksom chockögonblick när jag suttit och tittat på fördomsshowen i SVT som Emil Persson programledare, partiledarna, kommer in och så berättar han massa fördomar han har om dem och så ska de försöka svara. Det blev ju rabalder förra veckan när Simona Moansson var med och inte kunde räkna upp de fyra grundlagarna eller kunde svara på om Desmond Tutu var ond eller god och lite andra.
Eller var ett hektar, ja.
Eller var ett hektar. Det var många besvikelser där för en del liberala väljare, tror, mm, jag. Kanske också för Simona själv. Nu har jag kollat på Ebba Busch.
Tror du inte du var göttig på det viset?
Jo, jag är ganska göttig.
Jag kan konstatera att antingen är det så att jag är en man som konstant går runt och tänker på sex.
Oj.
Eller.
Vi känner knappt varann, Fouad, och du är redan där.
Ja, det går snabbt där.
Ja.
Eller så är det så att hela det här avsnittet objektivt osar av sex.
Du sväljer psykopatiskt värktabletter utan vatten.
Ja, absolut. Mm. Men i mitt eget saliv.
Mm. Ja. Fattar inte människor som klarar av det.
Nej.
Det är något fel på er.
Men du kanske är dålig på att svälja i allmänhet.
Ja. Du är bra då, eller?
Ja.
Skönt.
Det är flera frågor som anspelar på sex. Och när det inte anspelar på sex, då anspelar de på sex i alla fall. Otroligt flörtigt i den där studion.
Vet du, jag har sett halva avsnittet och gjorde samma reflektion.
Gud vad skönt. Ja? För att jag vill inte vara den snubben som gör den här tolkningen.
Det kanske
helt
du är
ensam.
I alla fall. Det kan inte jag säga något om.
Jag tyckte att du rentvådde mig här.
Alltså jag måste ju komma till din undsättning. Det är ändå första gången du är med här. Jag är schysst person. Ja. Men absolut att det var någon form av flera nivåer som pågick i. Det var till synes neutrala frågor. Sen var det ett spel och en lek med ord som var väldigt dubbeltydig.
Ja, och det här fick mig att tänka på vad politikerna utsätter sig för. Och det är ganska många som gör lite annorlunda grejer just i upptakten till ett valår. För de hinner inte när det är några veckor kvar till valet. Utan det är alltid våren på valår, då, är liksom, då finns det inga gränser för vad man utsätter sig för. Och att vi kunde lyssna på något exempel för att den senaste tiden så har jag varit runt på en del skolor. Vi har släppt den här valskärmen till alla Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Så jag åker runt på skolor, visar upp valskärmen och så pratar mycket politik med eleverna.
Du pluggar också dina grejer i SVT här hos oss.
Det är så.
Det tycker jag är smart.
Ja, jag gör mitt bästa. Men det jag ville komma fram till är framförallt att
du ska
eleverna,
bara veta att jag noterar det.
Ja, ingenting undgår ditt skarpa öga. Det är fint. Men det som många elever pratar med mig om är, för jag frågar ju liksom, vad ser de i sociala medier? Vad ser de på TikTok eller i Instagram där de får stora delar av sina nyheter? Och då är det ju de här videorna där politikerna gör olika saker. Vi kan väl lyssna på Nooshi Dadgostar där som låter så här när hon är ute och festar med väljarna i Umeå.
Jag vill ut och träffa människor.
Det finns en tatuerare på plats. Vad är det för motiv som ska på?
Det är en kvinna och symbol.
Det här är kvällens röds Nooshi drink.
Det här var från Expressen TV. Det här har nått ungdomarna på de olika skolorna. Något som också har nått dem är hur politiker graderar olika saker, inte minst på TikTok. Här har vi till exempel Simona Moamsson som graderar snacks.
Jag ska rata snacks. Det här blir kul. Det här är gott. Okej, fries. Om de hade varit de här tjocka belgiska hade de fått högre betyg av mig. Så bara en nia. Chips, gott. Okej, fokus. Popcorn.
Så kan det låta. Och frågan som jag ställde till ungdomarna var liksom, ja men det här känns ju lite ungdomligt. Kul. Kommer ni rösta på de här på grund av den här typen av klipp? Och utan undantag så är liksom svaret, vad fan håller de på med?
Alltså att de tycker att politikerna är pinsamma för att de inte har nailat då vad som funkar i en TikTok-kontext, eller?
Dels det, och kanske också för att de nås av de här lite udda klippen, men inte av politiken.
Mm.
Det vill säga att spridningen hamnar på den här typen av saker, men inte sakpolitiken. Och det efterfrågade dessa gymnasieungdomar som jag har träffat.
Alltså, så vad då tänker du att politikerna borde låta bli? Eller måste de köra lite trial and error?
Jag tycker att för oss som bevakar politiks skull så tycker jag att de gärna får fortsätta. Det här underhåller oss. Vi tycker att det är kul. Men jag tror inte att vi tillhör målgruppen som de vill nå. Och om målet är att nå målgruppen så ska de nu sluta.
Moa Wallin och Lova Olsson i studion. Hej!
Hej!
Ni får ju hjälpa till nu.
Ja.
Och liksom driva det här när David Druid sviker oss på det här sättet.
Ja, vi ska försöka hålla låda, va? Det är väl det handlar om.
Jag är väldigt glad idag för att det är så sällan som jag är i mediasammanhang där det är en 50-procentig representation från Sala.
Ja, det är fantastiskt. Gången. Det är första gången.
Ja.
Och som vi har väntat, som Sverige har väntat.
Verkligen.
Är det så, har Fouad Yousefi och Moa Wallin aldrig varit i ett program tillsammans tidigare?
Jag tror inte det.
Kanske Politikbyrån, någon gång för länge, länge sedan.
Det kan ha hänt. Borde minnas, jag programledde det. Men jag minns inte.
Så kan du inte komma in i vår podd och säga när Moa är här.
Just det. Jag minns en gång när du var med i Politikbyrån. Du var så jäkla bra.
Tack.
Det var otroligt.
Va? Mm. Vad sa jag?
Ja, men det var ett spännande program om någonting inrikespolitiskt.
Just det.
Mm. Kanon.
Tack.
Mm. Är du också besatt av att få någon staty på dig själv i Sala uppförd?
Nej, men För 15 år sedan så gick jag i en gångtunnel under stationen i Katrineholm. Och så såg jag en bild på Jovan Radomir där. Han var nämligen liksom någon form av ambassadör för Katrineholm. Sådär. Så sen dess har jag suktat efter det. Och hör och häpna, för 2 år sedan så blev jag ambassadör för Sala. Va?
Visste du det här, Moa?
Ja, det här var inte en ljus dag i mitt liv.
Nej, det kan vi förstå.
Det var en kanondag för mig.
Du fick också leda Salas 400-årsjubileum.
Mycket ärofyllt uppdrag.
Mm. Mm. Hade man velat ha.
Just det.
Vilken skymf. Alltså, jag är förorättad och dina vägnar.
Ja. Ja, jo, men jag vet.
Det minns du.
Ja, nu. Mm. Men det var väl inte att tala illa om dig. Det jag pratade om då var att du spelade ju i Sala FFs A-lag. Och mitt lag, jag är ju något yngre än du. Vi var ofta bollkallar. Och så minns jag en match som du hade spelat. Så samlade jag och några andra i laget ihop en blombukett till dig. Som vi gav till dig på väg in i omklädningsrummet. Sen så satt väl vi där och hängde när alla gick hem. Och vad hittar vi i en papperskorg?
Nej.
Blombuketten.
Är det sant?
Ja.
Så är det.
Det var ju ändå dystert.
Men jag blev Sala ambassadör.
Oj, oj, oj.
Jag kommer hämnas efter det här valet. Du kommer inte ha skärmen i en papperskorg.
Inte helt orimligt. Man får liksom acceptera.
Mm.
Lova, finns ditt ansikte i någon gångtunnel i Kramfors?
Nej, det kan jag helt och hållet ärligt säga att det inte gör än.
För att det är på gång?
Jag vet inte vad de planerar. Kommunpolitikerna.
Hint, hint.
Hint, hint.
Har du någon inside på det här?
Nej, det har jag inte. Men jag intuition så känner jag ändå att något bör väl kanske hända.
Att du också kanske känner att du förtjänar det.
Ja, det är lite det.
Ja?
Ja, vi får väl se. Ja, men jag känner lite så här, nu när ni snackar statyer.
Ska vi gå vidare?
Mm, det kan vi göra.
Ja. Det är mycket att hålla koll på när David är borta.
Mm. Men du kämpar på väldigt bra.
Ja, ni tycker det.
Mm.
Vi går in på veckans ämne. Kristdemokraterna vill slopa alla pappamånader i föräldraförsäkringen. Och det här har ju väckt starka reaktioner både inom Tidögänget och oppositionen. Om vi börjar med vad Ebba Busch har sagt.
Att Kristdemokraterna är emot de 3 öronmärkta månaderna i föräldraförsäkringen, det vet vi. Men partiet har inte aktivt drivit det här kravet att de ska slopas, utan suttit stilla i båten. Det fanns till exempel inte med i partiets valmanifest inför det förra valet. Så beskedet från Ebba Busch är nytt. Det är ganska oväntat och det skapar stor splittring i Tidöpartierna. Det var på Kristdemokraternas kommundagar i Jönköping som Ebba Busch pekade ut ett avskaffande av pappamånaderna som en av de viktigaste frågorna inför höstens val och också i de kommande regeringsförhandlingarna om Tidöpartierna vinner valet. Bedömningen internt när man kollar läget, det är att det här är en valvinnare som kan locka röster till partiet.
KD står på Sveriges familjers sida. Vi tror att svenska kvinnor är kapabla att själva bestämma över sitt eget liv, sitt eget familjeliv. Vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring, bort med all kvotering och hellre se en förlängd föräldraförsäkring. 0 månader kvotering, full frihet, fullt bemyndigande utav Sveriges kvinnor och män.
Tror du kommer att få igenom detta?
Ja.
Var det Karin Runblom vi hörde det?
Det var Karin Runblom vi hörde. Exakt.
Din parhäst.
Ja, hon var på plats i Jönköping.
Jag tänker lite grann på att är det inte så att Kristdemokraterna inför varje val liksom kommer med specifika förslag som riktar in sig på en mycket, mycket liten och spetsig väljargrupp som de vill nå. Och de förslagen upplever jag kanske kommer ofta lite tidigare i valrörelsen. Man vill liksom få igång delar av väljarbasen. Och sen så ju närmare valet vi kommer desto mer låter Kristdemokraterna som resten av partierna man står närmast.
Så kan det vara, men det här blev ju en otrolig debatt eftersom Tidöpartierna tycker så olika. Och hon ställde det här som ett stenhårt krav i kommande regeringsförhandlingar. Mm. Det gjorde ju att frågan fick ganska mycket liv.
För Vad är det som gäller idag då, om vi går tillbaka till pappamånaderna?
Föräldrar har ju rätt till 16 månader betald föräldraledighet, totalt 480 dagar. Tre av de månaderna är öronmärkta för respektive förälder och kan alltså inte överlåtas. Det vill säga, tas de inte ut så fryser pengarna inne. Och ända sedan föräldraförsäkringen infördes, det var 1974, då tog mammorna ut 99,5% av alla föräldrapenningdagar. Då har det funnits en politisk strävan, kan man ändå säga, mot att uttaget av föräldrapenning ska fördelas jämnare mellan kvinnor och män. Men exakt hur det där ska gå till har det ju funnits väldigt olika åsikter om. Till exempel, är det bäst med piskor? Eller föredrar vi morötter? Eller ska det vara en kombination av både och?
Men hur mycket rabalder blev det då på tidersidan?
Det blev otroligt mycket rabalder, skulle jag säga. Och ganska högt upp på politisk nivå. Sverigedemokraterna, de är ju just nu det största partiet i konstellationen. Och de är på exakt samma linje som Kristdemokraterna och vill slopa kvoteringen. Men de hade heller inte med frågan i sitt senaste valmanifest. När jag intervjuade gruppledaren Linda Lindberg förra veckan, då sa hon att hon välkomnar att Kristdemokraterna nu lägger den här frågan på bordet inför kommande regeringsförhandlingar. Men alla är inte lika nöjda. Moderaterna till exempel, de står bakom dagens upplägg med tre pappamånader. Liberalerna, de vill utöka antalet öronmärkta månader till 4. Det beslutet fattade de på landsmötet i höstas. Och där blev faktiskt partiledningen överkörd av ombuden. Pappamånaderna har ju en särskild betydelse för just Liberalerna. Det var på landsmötet 1993, efter en otroligt het intern debatt, som Folkpartiet med Bengt Westerberg i spetsen som första parti tog ställning för att införa en så kallad pappamånad. Peter Örn var partisekreterare på den här tiden och han var en av dem som argumenterade för det här förslaget hårt. Och budskapet var att han var less på att prata om velorpappor. Under den här tiden var en diskussion om att det är bara mjukismän som vill vara hemma och ta hand om sina barn. Så här sa Peter Örn.
Jag är så innerligt trött på dessa velorbyxor. Som dras fram... Det innersta utav garderoberna varje gång man talar om pappaledighet. Nej, låt oss för en gångs skull nu lägga veloren längst in i garderoben. Och låt oss ge den moderna mannen en chans. Chansen att få vara tillsammans med sina barn utan att bli ifrågasatt. Chansen att få vara man utan att behöva välja bort kärleken och närheten.
Efter det här talet så fick Peter Örn stående ovationer och Ekot berättade att många grät i bänkarna över den oförlösta pappalängtan i vår tid, som det sades i det här inslaget. Men det fanns förstås motståndare i Liberalerna som bland annat argumenterade för att tvång är helt fel sätt att främja jämställdheten. Efter den här segern för Peter Örns linje vann ju och han sa att han aldrig hade varit så glad över något politiskt beslut. Nu säger jämställdhetsministern Nina Larsson att de tre öronmärkta månaderna är viktiga för barn som får mer tid med sin mamma och sin pappa, säger hon. Men också viktigt för mammor och pappor. Och hon är väldigt kritisk till Ebba Buschs förslag.
Jag tycker det är helt off. Vi vet att pappamånaderna har ett starkt stöd i den svenska opinionen. Det är också nu utnämnt som en del i den svenska kulturkanon. Och jag tycker att det är en enorm styrka för Sverige som vi ska bygga vidare på.
Och hur tror du att det blir med pappamånaderna nästa mandatperiod?
De är kvar.
Vi hör här. Här var det du.
Det här var det jag som slog till och intervjuade Nina Larsson. Exakt. Och vi hör hur tydlig hon är med att pappamånaderna blir kvar om Tidöpartierna vinner valet. Lika tydlig som Ebba Busch säger att hon kommer att få igenom sitt krav om att slopa dem. Vi kan lyssna på den lilla biten igen.
Så tror du kommer att få igenom detta?
Ja.
Det var kärnfullt.
Det var jättekärnfullt. Mm. Där två sidor står mot varann. Och ska det inte bli intressant att se vem som vinner om det nu blir regeringsförhandlingar på tidssidan?
Verkligen. Liberalen har ett ypperligt tillfälle här att spinna vidare på den här kampanjen de gjorde inför valet 2022 med Johan Persson och slipsen. Alltså jag har varit för NATO-inträde sedan den här slipsen var modern. Jag har varit för pappamånader sedan de här velourbyxorna var moderna.
Jag kan inte släppa de här velourbyxorna. Det är liksom, det gick rakt över huvudet på mig. Mm. Alla skrattade.
Ja.
Utom jag.
För att du inte vet vad velour är?
Ja, velour kan jag nog identifiera liksom på en hylla i en klädesbutik. Det kan jag nog göra. Men skämtet gick över mitt huvud. Det gjorde det.
Det handlade väl bara om att på den här tiden var en del av debatten att riktiga män inte var hemma med sina barn, utan de som var hemma med sina barn och bytte blöjor och tog dem till öppna förskolan om det ens fanns, det var velourmän, det vill säga mjukispappor. Mm. Och det hade Peter Örn tröttnat på.
Just det.
Känns sjukt att det inte var längre sen.
Ja.
Som man hade den bilden av en farsa som skulle vara hemma med sina barn. Mm. Mm. På den rödgröna sidan då?
På den här punkten så är oppositionen mer överens än Tidöpartierna. Alla fyra partier vill öronmärka fler månader än idag. Även om de sannolikt kommer att driva den frågan olika hårt i en regeringsförhandling. Socialdemokraternas formulering är att föräldraförsäkringen på sikt ska delas i tre lika delar. Och vad på sikt betyder, det är ju oklart. De vill alltså ha en tredjedel för vardera föräldern och sen så en tredjedel som man kan förfoga fritt över vårdnadshavarna. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist, hon har verkligen dissat det här beskedet från Ebba Busch och förespråkar ett annat upplägg. Det här är från hennes Insta och tyvärr kommer ett tåg när hon just spelar in.
Samtidigt som vi ser ett trendbrott där pappor tar ut mindre föräldraledighet vill Ebba Busch slopa pappamånaderna. Det kommer öka den ekonomiska ojämställdheten både i termer av lägre lön och pension för den som är hemma längre. Vi vill införa en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel går till vardera föräldern och en tredjedel är flexibel och kan fördelas till en tredjedel föräldrar eller en närstående. Det stärker både friheten och jämställdheten.
Gud, jag får PTSD här. Inte av det hon sa, utan av tåget. Jag vet exakt vilket tåg det är. Jag har pendlat på det tåget. Jag känner det. Jag hatar det. Som en politiker, gammal politiker, brukar säga, Göran Persson.
Vadå? Hur kan du, hör du det på tågljudet?
Ja, det här är regionaltåget, det gamla regionaltåget som gick mellan Sala och Västerås framförallt, men också Sala och Uppsala dit jag pendlade i gymnasiet.
Är det samma för dig?
Jag pendlade till Västerås i gymnasiet med regionaltåget, ja.
Mm. För jag undrar mer över varför man inte bara väntar eller tar om.
Ja, hon sänder väl inte live?
Nej,
det tror jag inte.
Men Lova, har pappamånaderna haft någon effekt då? Alltså, det är väl inte 99,5% som går till kvinnorna eller mammorna?
Nej, männens andel har ju ökat stadigt över tid. Just nu tar de ut 31% enligt den senaste statistiken. Och pappamånaderna har ju såklart utvärderats av Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen. Deras slutsats är att den första reserverade månaden, som alltså kom 1995, ledde till att mammors uttag av föräldrapenning minskade och pappornas uttag ökade. Och reformen påverkade enligt deras slutsats i första hand grupper där ganska få pappor tidigare hade använt föräldrapenning, till exempel pappor med låg inkomst och pappor födda utomlands. Även den andra och tredje månaden, öronmärkta månaden, ledde till att pappor tog ut fler dagar.
Men det säger ingenting om huruvida en till månad skulle leda till.
Nej, det säger verkligen ingenting. Man vet ju inte om pappornas andel ändå ökar, så att säga. Mm. 2016 infördes ju den tredje och sedan dess har ingen införts.
Får jag ställa en fråga som jag verkligen borde ha koll på? Både för att jag jobbar med det här och för att jag själv har barn. Men hur många månader finns det totalt?
Det finns 16 månader, 480 dagar.
Okay.
Hur många pappamånader har du tagit ut?
Jag tog ut ett halvår, så att 6 månader. Men det var en lite speciell situation. Vi flyttade ju hem från USA. Så att min kära fru, hon var ju inte föräldraledig, utan hon var bara ledig i USA under första halvåret. Så att hon har tagit 0 och jag har tagit allt hittills. Så kan det gå. Mm.
Ja. Moa, vad har du haft koll på i veckan?
Det är dags för min spaning.
Ja, just det.
kör med David-energin nu.
Du tyckte inte det var tillägg i svung.
Moa! Din spaning!
Tack.
Vad har du sett den här veckan?
Jo.
Det här är så fantastiskt ögonblick. Jag har hört det här så många gånger. Nu får jag se det live. Ja, kör.
Ja, vänta, är det någon form av hostile vibe?
Nej, tvärtom. Det här var endast positivt. Ja. Det är liksom, jag älskar de här spaningarna. Ja,
det är inte den här liksom, dissen från Moa som du håller på att liksom, bearbeta.
Nej, jag är över det nu. Jag har försökt gå vidare då.
Ja, det är säkert. Det är inget passivt aggressivt där.
Jag tror, nej, jag
för då
tror
behöver
inte
jag Lova gripa in.
Ja, ja. Vi sitter helt beredda här. Ja. Ja.
Nej, men det känns som att du har vunnit också. Du som blev salambassadör.
Så där säger en person som är på väg att gå i fatt.
Ja, vi får se som sagt vad som kommer hända med din skärm. Ja. Vore tråkigt om den plötsligt gick sönder. Ah, hur som helst, spekulationerna kring Ebba Busch och Magdalena Andersson fortsätter. Det verkar inte finnas något slut på dem. Den här gången var det Elisabeth Tand Ringqvist som tände gnistan på nytt genom att spekulera i att KD kan byta sida vid en valförlust för Tide. Ebba och Magdalena, man har typ glömt det, men de hade ju en spektakulärt dålig relation. Egentligen hela vägen fram till energisamtalen. Alltså när Tide och sossarna skulle komma överens om en plan för svensk energiförsörjning.
Just det, bråket på toan.
Exakt, precis. Att de satte upp affischer, de rev ner S-affischerna utanför Sagerska och satte upp KD-affischer. Mm. Ja, det var ju fullt krig mellan de två.
KDU blev anklagade för det och gick ut och sa att det var dem.
Ja, jag tror det. Mm. Energisamtalen havererade ju i höstas och man vet inte exakt varför. Men under den tiden så formades ju ett band mellan Ebba och Magdalena och bilden man har fått av dem är ju att de två var överens men att M och SD stoppade de här samtalen. Men jag undrar om det bara var det. Alltså min känsla är att något riktigt sjukt hände under de här förhandlingarna. Alltså dels för att de plötsligt blev så goda vänner och dels för att ingen av dem kan släppa de här samtalen. Alltså nu är det ändå 7 månader sedan de havererade och de här två pratar ju fortfarande om dem hela tiden. Mm. I en intervju med Dagens Industri nyligen fick Magdalena Andersson frågan om vad som är det första, det absolut första hon ska göra som ny statsminister om hon blir det. Och hon svarade, bjuda in alla partier till samtal om en ny energiöverenskommelse. Alltså det är deras motsvarighet till killar som har skadat knät och därför inte blir fotbollsproffs. Men åter då till det som Elisabeth Tand Ringqvist hävdade, att KD kan byta sida. Om det twittrade Ebba Busch, vi kommer aldrig stötta en regering som står för oordning i rättspolitiken, migrationspolitiken och ekonomin. Vi blickar framåt mot 4 år till med lag, ordning och reda. Vi kommer fortsätta kapa vårdköer, ge frihet till familjer och bygga Sverige starkt. Vi tror på Sverige. Jag tycker inte att det här är ett så tydligt avståndstagande till S. Valkompasserna har ju börjat komma nu och i nästan varje fråga så intar de samma position som Tidöpartierna. Snarare tycker jag att det här är en blinkning till det Magdalena Andersson skrev på sin Facebook. Jag kommer söka mandat för att bilda en regering som vill sätta fart på ekonomin, som vill vända krisen i skolan och sjukvården och som vill återupprätta tryggheten på gator och torg. Och något annat besked kommer jag inte att ge. Jag är konspiratoriskt lagd och har därför tillbringat halva natten med att leta efter dolda budskap mellan Ebba Busch och Magdalena Andersson i den offentliga kommunikationen.
Vi är så tacksamma.
Jättefint.
Vi får se. Jag la alla ägg i samma korg. Kan man också säga. Men jag har hittat några exempel. Jag kommer att börja med de halvbra så att vi kan gå ut på det som faktiskt håller. För det första, Magdalena Andersson glömmer ofta bort just Ebba Busch när hon kritiserar Tida.
Ja, det är ju lite vad Ulf Kristersson och Jim Åkesson nu säger, att nej, men nu går vi mot ljusare tider. De är ju inte bara väldigt stolta över det man har gjort utan också påtagligt nöjda med situationen. Det var inte riktigt så här det lät från Sverigedemokraterna och Moderaterna före valet. Istället för att satsa på vanliga familjer har man sänkt skatten för de rikaste. Ja, Jim Åkesson och Ulf Kristersson har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
Hon glömmer ju Mohamsson också, så det kan ju vara att hon bara riktar kritik mot de stora partierna. Men det kan också vara ett hemligt budskap.
Eller mot killarna.
Just det.
Så kan du ligga till.
Den dynamiken också. Just det. De sågs ju i veckan, Magdalena och Ebba, på Volvofabriken i Göteborg. Och det var som vanligt nu för tiden toppen stämning mellan dem. Jättemånga glada bilder och Magdalena Andersson använde sitt starkaste beröm pragmatisk när hon pratar om Ebba Busch.
Då vet man ju att hon verkligen liksom menar det.
Ja, det är det finaste hon kan kalla någon. Mm. Och det här är viktigt. De betedde sig precis likadant. Vi har ju pratat mycket i den här podden om att Ebba Busch har en tendens att forma sig efter den hon pratar med. Att de byter dialekt och lånar uttryck och så vidare. Och jag tyckte det var intressant hur de båda reagerade när SVTs reporter visar upp statistik över elbilsförsäljningen. Först för Ebba och sen för Magdalena. De är alltså inte tillsammans, utan det är två olika klipp.
Om vi kollar här så kan vi se utvecklingen av elbilsförsäljningen.
Jag kan statistiken innan jättebra. Utan till, för jag är energiminister.
Jättebra, det är jättebra.
Vad är din fråga?
Här ser vi andelen. Du har koll på det här också.
Ja, men jag ritade upp den här på tavlan när jag hade föreläsning i, vad var det, Uppsala häromdagen. Ja, jag har den i huvudet.
Lika som bär.
Ja.
Jaha. Det där var ju inte opposition och ett styrande parti man hörde.
Nej. Nej.
Det var lite kaxigt ändå.
Ja, verkligen. Mm. Att båda tittar bort direkt när den här grafen presenteras för att de redan kan den. Men nu då till det tredje exemplet. Ebba Busch i fördomsshowen. Hon svarade på en fördom om att hon kommer att avgå på valnatten om Tida förlorar. Och jag tycker att hon försäger sig i svaret.
Alltså förstå om det blir kaos på valnatten. Mm. Då finns det ju enorma möjligheter att ta marknadsandelar.
Mm. Mm. Vi får se du.
Hon försöker rädda det där genom att efter ett tag utpressa i opposition. Mm. Men det är ju meningen obegriplig. Vad är det för marknadsandelar hon ska ta i opposition?
Plus att när hon säger det där, hon ser ju, det är ju nästan som att hon gnuggar händerna.
Ja.
Hon längtar efter kanske ett kaos som gör det möjligt för henne att kroka arm med en oväntad kompis.
Absolut. Mm. Hon kommer vara den första som rusar till Magdalena Anderssons nya energisamtal. Direkt på valnatten.
En köttbullelunch på valnatten i närheten av en toalett.
Perfekt. Mm.
Lockade inte Anders Ygeman med en utrikesministerpost?
Jo, det stämmer. Mm.
Till Ebba Busch.
Det låter som någonting som hon skulle kunna tycka var liksom en shiny thing som är svårt att säga nej till.
Mm. Både det och energisamtal.
Ska vi köra en lyssnafråga på det då? Eller vad känner ni?
Vi känner det.
Ja, ja.
Det gör vi.
Ja. Det går jättebra det här tycker jag. Fad, du är ju liksom, du sitter ju på min plats.
Just det. Och kan du utvärdera min insats?
Den so far so fucking good. Oh. Så då är det så att du bara kör lyssnafrågan nu.
Jag kör lyssnafrågan.
Ja.
Gud vad bra. Och då är det så att vi har fått en fråga då till Druid Zimmerman @sr.se och den frågan kommer från Oscar i Dalhem.
Hej. Det pratas mycket nu i politiken om att partier så som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kräver ministerposter efter valet för att stödja ett regeringsbildande. I exemplet Sverigedemokraterna så har de ju under den här mandatperioden ingått i Tidöavtalet för att få igenom delar av sin politik istället för att få vara med i regeringen. Det jag undrar är varför det är så viktigt och vad får ett parti för fördel av att ha en minister i regeringen istället för att stödja regeringsbildandet med ett avtal, så som Tidöavtalet.
Lite extra lyxigt att få höra frågan.
100% lyxigt.
Ja, ja. Bra gjort, Oskar.
Mycket bra.
Från Sverigedemokraterna hör man nämligen att sitta i en regering, det innebär ju stor makt. Definitivt större makt än att inte sitta i en regering. Och en regering fattar ju på egen hand en massa viktiga beslut som riksdagen inte har någonting med att göra. Direktiv till utredningar, regleringsbrev med uppdrag till myndigheter. Det är också regeringen som utser och eventuellt avsätter generaldirektörer och landshövdingar till exempel, för att nämna några grejer. Och det här är saker som Sverigedemokraterna idag, trots Tidöavtalet, inte har någon som helst makt över. Ingenting att säga till om. Och det tycker de är inte bra. Inte heller utrikespolitiken omfattas ju av samarbetet idag mellan Tidöpartierna. Vi som stått utanför regeringen har noterat att sånt som är viktigt för oss inte är med i alla rum och alla sammanhang, har Jimmie Åkesson sagt. Så att nu är det ju opposition eller regering som gäller för SD. Vänsterpartiet resonerar egentligen likadant. På kongressen i helgen då fick ju som väntat ledningens linje stöd. Och beskedet är att Vänsterpartiet inte kommer att stödja eller släppa fram en regering som de inte själva ingår i. Och enligt Nooshi Dadgostar så handlar det inte om ministerposterna i sig, utan att man måste vara med för att det ska bli en verklig politisk kursändring, säger hon. När Nooshi Dadgostar höll sitt tal på kongressen, då lät hon lite irriterad ändå över allt fokus på den här frågan.
Är det inte intressant att trots att alla andra partier går till val på att sitta i regering, så är det Vänsterpartiets besked som ifrågasätts. Just våra väljares röster verkar man tänka att de går att lämna över till Centerpartiet eller Socialdemokraterna. Som om de skulle frysa hyrorna och korta arbetstiden. Det är i regeringsställning som de stora besluten fattas.
Så tycker hon.
Det är mer än en gång i veckan som någon politiker klagar på journalister som fokuserar på den här regeringsfrågan. Jag hör det från en del väljare också. Men människor vill ju veta vad de får när de röstar. I alla fall de som jag träffar, särskilt ungdomar som jag har varit ute och träffat de senaste veckorna, pratar mycket om att säga, men om jag röstar på det här partiet och sen så kanske de kommer sitta i en jättestor koalition, då kommer, kanske de inte får igenom så mycket. Och sådär. Så det påverkar ju väljare.
Då bara tackar vi väl Moa och Lova för den här veckan då.
Tack,
och
tack.
Det var fint att ha er här.
Ja, det var jättebra gjort av dig. Det var top notch.
Tyckte ni inte liksom att ändå illarna kom där de skulle?
Helt fantastiskt bra skött.
Utan fördröjning.
Ja.
Hörrni, nästa gång vi ses, då är vi i Sundsvall och då kör vi en liveshow på Sundsvalls teater. Tisdagen den
28 april.
Mm. Klockan 7 på kvällen. Biljetterna är ju slutsålda, men vi har 2 biljetter som vi kommer kunna dela ut. Vad behöver man göra?
Skicka in en lyssnarfråga.
Ja?
Ja.
Till?
Till druidzimmerman@sr.se.
Snabb ska man vara, eftersom det här är ju på tisdag.
Ja, man måste vara otroligt snabb, som en kobra.
Ja, och ha en väldigt bra fråga.
Det också.
Hörrni, tack för den här veckan. Vi ses snart igen.
Mm. Tack.
Vad sa du? Josefi Zimmermann Show.
Mm.
Ja.
Mm, hur klingar det tycker du?
Alltså, ganska fett. Mm. Men det var ju lite modeassociation också som du hade till det, eller?
Ja.
Och då undrar jag lite mer om du skulle liksom ta fram det plagget.
Just det. Men då tänker jag någonting lite Versace-inspirerat och naturligtvis i velour. Mm. Våra bokstäver, Y och Z.
Mm.
I en liten snirklig stil på en lila velourjacka.
Så snyggt.
Mm, jag har det.
Det var Shukran Kavak som producerade Josefi Zimmermann Show idag.
Tack för det.
Eller Druid Zimmermann Show då, om vi ska vara lite mer formellt korrekta.
Mm.
Vilket datum spelades den in?
Och den här podden spelades in den 24 april. Gud vad kul det här var.